I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Ni får säga till när er poddgrej ska börja.
Ja, då vill vi hälsa välkomna Alex.
Hej.
Och Kodjo.
Hej Olga.
Är du fortfarande arg?
Nej.
För vad?
Aha. Jag är lugn.
För att han är gäst nu. Och
det är kul att vara här, Olga.
Nu är jag Kodjo.
Ah, vad mysigt.
Kul. Kul program ni har här. Jag gillar det framförallt första säsongen.
Jag tror att andra säsongen kommer bli bättre. Det här avsnittet ska handla om att ha barn med annat ursprung i dagens Sverige. Det där är lite fel kanske. Att ha barn med annat ursprung i dagens Sverige. Är det barnet som har annat ursprung?
Barn med annan etnisk påbrå.
Ja, tack.
Är du född i Sverige, Alex?
Jag är, vet du vad? Det är ju så här. Jag är född i Uganda, men jag är ju från Afrika. Och historier ändras lite från år till år. Mm. Så att det tog mig till jag var typ 18 innan jag visste att jag var född i Afrika. Mitt pass säger Sverige.
Okej.
Okay. Och sen så beroende på humöret. Nej, men det är skitkonstigt.
Ja, men det där, jag har hört olika historier.
Ja, men det är
också
det jag menar. Det är så här, beroende på humöret av föräldern man pratar med för tillfället just den dagen. Ska det vara så här, no, you were born in Africa on a rainy day. Oh, you were born in Uppsala on a sunny day. Du vet, det skiljer sig beroende. Ja,
ja,
visst.
Ja, fast är det här men så något du vanligt förekommande?
Jag
eller
tror att jag är född.
Nej.
Men det skulle ju inte.
Jag tror att mina var ganska samstämmiga.
Var det?
Ja, mina är också faktiskt.
Är de det?
Ja, Malin, har dina föräldrar också koll på?
Alltså, i alla fall min mamma.
Ja. All right. Ja. Men, ja. Det här var intressant.
Men berätta om din bakgrund då.
Var... Min bakgrund är jag är från Uganda. Och jag...
Helt.
Det är en potpurri. Uganda blandat med Indien på någon sida. Och Italien. Portugal har jag också fått inslängt någonstans ifrån.
Aha.
Kodjo fick för sig att du var halvsvensk.
Nej.
Jag fick inte för mig det alls.
Jo, men det här har vi pratat om.
Nej.
Okej, ja.
Ska vi lämna rummet en stund, Malin? Så...
Ja, men jag tänkte för att du var från Helsingborg så tänkte jag att det måste finnas.
varför bor man annars i Helsingborg?
Det måste vara någon på flykt ut ur landet.
Ja, det måste vara någon född bland föräldrarna i Helsingborg för att man ska vara från Helsingborg, tänkte jag.
Nej, vet du, det var så konstigt. Min mamma, hon körde från Uppsala till och skulle hitta någonstans att bo. Och kom till Helsingborg. Helsingborg är en väldigt vacker stad.
Liksom. Aldrig varit där.
Det är skitfint det och det är vatten. Och du ser ju Danmark. Från, du vet, det är 10 minuter bort Danmark. Och då så såg hon en lägenhet med havsutsikt och sa, där ska vi bo. Så där bor vi än idag. Eller hon bor där än idag.
I den lägenheten?
I den lägenheten, ja.
Och hur fick hon den då? Det är en helt annan historia, men hur får man en lägenhet som man bara...
Det här får man inte, 70-talet. Ja, men det var verkligen på den tiden då, om du gick in på en bank och du bara sa, men du, jag vill ha ett lån på så många 100 000 kronor eller vad det var. Då fick du det.
Och banken var så här, kan du betala... Just den lägenheten, var det ingen som bodde där?
Nej, den var ledig, den lägenheten. Men den var ju en jättestor lägenhet, med, du vet, så hon hade ju inte råd med den. Okay. Och det var verkligen en jättefin lägenhet. Men då så var det verkligen så, men... Ta pengarna och betalar du inte tillbaka så tar vi lägenheten. Hej då.
Ah, okay.
Det var lättare då. Ah. Så hon slet.
Men när kom dina föräldrar till Sverige?
1975. För min syster är, min stora syra är född i Sverige.
Mm.
Och sen, det här är den senaste historien och den jag tror okay. Den som har hållit, det här är historien alltså, som har hållit längst.
Jag har varit gift med dig.
Det här låter som början.
Ja, hur mycket av den här historien kan
det här är början alltså, på Homeland. Det här är början på Homeland.
Detta, känner jag. Ja.
Du är Claire i Homeland just nu. Ja. Du kommer få ett psykbryt.
Claire?
En heter hon ens?
Carrie?
Carrie, ja. Du är Carrie.
Nej, Carrie är inte Homeland. Finns ingen, finns
jo, hon heter jo, Carrie hon i Homeland också.
Ja, Claire är House of Cards.
Just det.
Ja, det är House of Cards.
Jag vill hellre vara henne i House of Cards, tror jag.
Nej, men du
är nej, jag vill inte att du ska vara henne.
Du är Carrie i Homeland.
Hon ligger med alla Säpo-agenter.
Gör hon det?
Ja.
Det har, jag har inte sett
mycket. Nej, han är inte Säpo-agent.
Spoiler.
Men Carrie eller Claire? Carrie ligger med Säpo-agenterna.
Va? I Homeland?
Nej, hon ligger inte alls med Säpo-agenterna.
Hon ligger med alla. Jag vill inte ligga.
Nej, hon ligger med barnet. Det är inte ett barn.
Med barn?
Nej, men en tonåring.
Hon ligger med tonåringen.
Ja, hon ligger med en tonåring.
Alltså, jag vill bara säga att jag bara sett till säsong 4.
Aha, spoiler. Spoiler, spoiler.
Spoiler.
Men hur många säsonger har vi sett?
Vi slutade vid 3 eller 4.
Ja, men då är vi på samma. Ja.
Men barn? House of Cards, det är ingen vill att du ska vara Claire i House of Cards.
Nej.
Då ska inte jag vilja jobba med
det. Okej, men kan jag få vara skådisen som är...
Nej. Det kan det vara. Bara Alex är någon människa som inte vi vet vart han bor eller vart han är född. Där han själv inte vet vart han är född.
Okej, fortsätt med din historia. Förlåt.
Var det något? Ja. Året var 1975. 75 flyttade vi till Sverige. 76 åkte vi, det här är historien då. Så, och 76 åkte vi tillbaka för att hämta lite grejer.
Mm.
Och då kom jag.
Men vad hände med 73? Har jag ju hört.
Det var innan 75.
Ja, det vet
bra.
Vi alla.
Ja. Bra, starkt, säg. Ja. Den behåller vi. Ja.
Det var ett helt annat år.
73 var innan 75. Ja.
Okay. Bra.
Nej, men jag har hört att de kom hit 73. Att de kom hit 73.
Nej. Vi kom hit under hela Idi Amin-grejen där, när det var som värst runt 75.
Ah, så Baker är född?
Där.
Aha.
Hur många syskon har du?
Uff, jag har 4 stycken syskon.
En stora syster?
En stora syster och så är vi 3 bröder.
Okej. Okay. Är du yngst?
Jag är yngst. Och sen så har vi en halvsyster som heter Sharon som är upp, vi växte upp tillsammans som syskon, men vi är egentligen kusiner. Så vi kallar henne vår syster.
Okej, okay. Kusiner som Kodjo har kusiner eller kusiner?
Kusiner. Jag har sådana som Kodjo har också. Ja, men det är flera 100 stycken.
Ja. Det är alltid någon som gifter sig också.
Ja. Och det är en kusin.
Men hur var uppväxten då i Helsingborg?
Jag tyckte den var, alltså jag hade en väldigt bra uppväxt. Det här är ju också, vi var de enda svarta människorna i hela stan, kändes det som.
Mm.
Vi växte upp i norr, vi växte upp på norr.
Mm.
Det fanns folk av annat ursprung på söder, men det här var, norr är lite fancy.
Mm.
Och då, så det var ju kritvitt, förutom oss.
Mm.
Och då är det inte så mycket rasism på det sättet. Det är ju exotism mer, ju. Att man är bara så här... Ja, men du vet.
Var det många som kom fram och kände på ditt hår?
Ja, för fan. På stan. Alltså,
är det så?
Ofta gamla människor. Jag får känna på ditt hår. Ja. Har du gått vilse, lille vän? Alltså sånt där. Jo. Alltså, det fanns liksom inga spärrar för sånt på den tiden. Men i skolan och sånt där, vilket också kan ha berott på att jag hade 2 storebröder som var liksom stora och starka, så hade de, och min syrra kunde också... She carried a punch. Så att då hade de banat väg. Så att när jag kom upp, då var det så här, ingen vågade slå mig, ingen vågade röra mig, för då fick de stryk från Baker och de vågade inte. Så att jag hade väldigt, väldigt, väldigt enkelt i skolan.
Mm. Även under tonåren? För det är väl då det mesta brukar komma?
Ja, jag växte ju, mina tonår var ju på 90-talet där, när Lasermannen var ute och härjade i Stockholm.
Mm.
Så då kunde man se, jag minns någon gång så var det så här, ett tåg med så här skinnskallar, ditt svarta krök.
Ja, det var mycket sånt i Helsingborg liksom, på den tiden.
Det var mycket. Jag hade en kompis som plötsligt tog på sig kängor och bomberjacka, en nära vän.
Mm-hmm.
Och bara så här, fan, det går en jude i den andra klassen. Visste du det? Jag bara, nej.
Är vi kompisar på
den? Vad gör jag med den informationen?
Sing heil, I guess. I don't know.
High five på den.
Men Kodjo, du då? Jag vet ju, vi kan din historia. Jag tror att många kan din historia.
Men kanske. Alltså, det är ganska lika Alex, förutom att jag vet att jag är född här.
Mm-hmm.
På Danderyds sjukhus.
När kom dina föräldrar hit då?
De kom hit, eller min pappa kom hit först och åkte och hämtade min mamma och min brorsa.
Kalate är ju född i Ghana.
Han är invandrare, det är ingenting jag gillar att prata om.
Okay.
Men det är något vi bär med oss i vår familj. Och så kom de tillbaka hit... 80, och så föddes jag 81, och så växte jag upp först några år i Täby Och sen liksom, och där är det bara liksom få minnesbilder jag har. Men sen flyttade vi till Vallentuna och det är där jag spenderade större delen av mitt liv sen. Där det är väldigt likt Alex bakgrund av att liksom, man var den enda svarta familjen och jag skulle hålla med också om att säga att så här, det är inte lika mycket, för mig var det inte lika mycket exotifiering som det var bara så här, ignorans. Jag slogs sjukt mycket under hela, för att jag har också en storebror som liksom banade väg på ett sätt, men också han är 7 år äldre än mig, så att han banade väg när jag sen kom till högstadiet, så fanns det småsyskon till storesyskon som han hade spöat, som var tuffa och coola nu och var såhär, nej men rör inte honom för då kommer hans storebror att spöa mig och så måste jag spöa dig, och det blir en lång linje utav spö, så liksom, där var jag safe. Men under lågstadiet då slogs jag, låg och mellan så slogs jag jättemycket.
Men jag har hört om historien och det låter ju mycket som att alla dina kompisar slogs.
Nej, alltså jag har bråkat med många av mina liksom, barndomsvänner. Men det är ju sånt som jag tror att unga killar gjorde.
Nej, men
då.
Det låter ju generellt som att ni slogs mycket i Vallentuna. Nej, alltså, alla historier som jag har hört om Anton, om Ali.
Fast det är ju lite mer komedier när det kommer till i alla fall en av mina vänner. Jag ska inte säga exakt att det var Ali, men det var Ali.
vi kan kalla honom Ali. Ja, men det är mycket,
han heter så. Och så kommer han flygande i luften och lägger sig på någon och kramar honom. Ja, men det är mycket sådana konstiga. Men ja, för mig var det en ordet som var mitt trigger.
Ja, men vad, det var det jag tänkte fråga. Ja. Vad slogs du för? Liksom?
Ja, men det var det. Det var en ordet som var min trigger. Och i Vallentuna på 80-talet och 90-talet så var det liksom det som man säger. Mm. Det som man beskriver en svart person liksom. Och det intressanta med det var ju att hemma fick ju lära mig från min mamma att så här, det är ett ord som vita människor använder för att definiera dig och det är inte någonting som du ska acceptera. Mm. Så säg ifrån. Från min brorsa fick jag höra slå dem. Så att då gjorde jag både och. Jag sa sluta och så fortsatte de och då slogs vi. Mm. Och jag bråkade jättemycket. Jättemycket. Så pass i den milda grad att jag nästan fick hamna i en specialklass. Mm-hmm. Och när jag gick i lågstadiet då var specialklasserna 1-3-orna eller 4-6-orna. Ja, ja. Att man liksom klabbar ihop alla. Då fanns inte ADHD eller DAMP eller någonting. Nej. Utan då var barn bara besvärliga. Och då var de så här, men han är bara besvärlig just nu. Så att han kommer få byta till en sån här specialklass. Och då sa min mamma, nej. Liksom, det är inte han som är problemet utan det är hans omgivning. Och han ska vara kvar i den här klassen. Annars kommer jag dra det här vidare någonstans. Och då blev jag kvar i min klass. Jag har fortfarande kvar brevet från min lärare som var en av mina absolut favoritlärare. Som jag var såhär, åh jag tyckte om henne så mycket. Och min mamma var såhär, tycker du om henne? Läs det här. Och då läste jag såhär, motherfucker. Läs det här, man sitter och torkar ett tår. Fan ta dig!
Din mamma bara, du får inte tycka om någon annan än dig.
Nej, jag hatar henne nu. Men,
din mamma låter precis som... Ja, men alla mina kusiner, du vet. Alltså, jag tror vi är släkt på något sätt.
Probably.
Läs det här.
Men jag tänkte på det din mamma sa om N-ordet. Sa din mamma någonsin något sånt till dig? Alltså, fick du det förklarat för dig på något?
Jag vet inte om man fick det förklarat. Men, ja, men när man växte upp så hörde inte jag det så mycket. Nej. Man såg det. Mm. Jag vet att i klassrummet så hade vi så här, du vet man har A, B, C, D, E, du vet, på väggarna så här, bokstäver, stora A, lilla A står en, finns en bild på en apa, C, en bild på en citron, N.
Nej,
i klassrum,
nej.
Jo,
nej.
Så fanns det en bild på en svart snubbe i ett spjut och höftskynke, stora röda läppar.
Shit.
Va?
Ja, och det fanns, du vet, vi sjöng minns ni den här låten?
Den svarta sambo.
Ja, den vi sjöng krokodilen krokodildoktorn i Nigerland.
Ja, just det.
Oj.
Ja, den låten sjöng man på lektioner, minns jag. Den fanns i sångboken liksom.
Men så hur kändes det då?
Den var alltså det kändes jävligt skumt. Den där N-bokstaven som var där, den reagerade jag inte på förrän senare när jag kom tillbaka till skolan, du vet, man blev lite äldre, gick i 7-8 och kom tillbaka till klassrummet där man hade växt upp och såg den och bara, fan, den där minns jag, den är ju helt sjuk liksom. Men den fan, det var ju sån, och Skåne är också, N-ordet i Skåne är otroligt vanligt, alltså det är
än idag.
En idag.
Varsågoda.
Skål på det. Ett ögonblick måste dricka efter det där.
She was amazing. En liten pärla bara som kom.
Yeah. Men det var ju, alltså du vet, överallt. Om du gick in och skulle köpa chokladbollar, det fanns inte chokladbollar. Det var en bollar. Om du skulle, alltså allting, det ordet var lika vanligt som mellanmjölk liksom.
Jag kommer ihåg när jag fick ta de fighterna. Jag jobbade på ett café och vi hade chokladbollar. Och så kommer jag ihåg alltid när det kom någon som man hörde inte var från Stockholm så sa de ju en boll. Och varje gång skulle jag försöka så här upplysa den här människan om att så här pratar inte vi i Stockholm. Så här säger inte vi här. Det är inte
ja, men jag vill fortfarande ha.
Ja, men exakt. Det är varje gång, den här diskussionen varje gång, minns jag. Ja. Verkligen.
Det är väldigt heligt också tydligen. Jag förstår inte det. Att rätten att få använda det ordet. Och att poängtera att man menar inget illa med det. Det är liksom helt obegripligt.
Men det finns ju ett klipp som snurrar nu, eller i alla fall på min Facebook. Jag tror att du också har sett det. Där är en författare som håller på att prata om just den grejen. Där han förklarar det som att han använder sin fru som exempel. Där han är så, ah, men min fru, han bara, säg så här att jag och min fru vill gå på gatan. Och så kallar min fru mig för älskling. Då är det är ju inga konstigheter med det. Men om jag är ute och går med min fru och en annan kvinna kommer och kallar mig älskling. Då blir det konstigt, för liksom så här, jag och min fru har en relation och förhoppningsvis har jag och den här random kvinnan inte en relation. Och då blir det ju dålig stämning. Ja, men för då blir det ju dålig stämning om någon random kvinna kommer fram och bara, hej älskling. Och då blir hon så här, vad fan, varför kallar hon dig älskling? Han bara, exakt så funkar det med n-ordet i USA. Att så här, bland svarta så funkar det för att alla har den här gemensamma nämnaren av att så här, vi befinner oss och är utsatta för en viss form, eller diskriminering och rasism, och det här ordet är laddat liksom. Men bland oss så är det okej. Men om någon random människa kommer och säger det, så blir det inte okej, för att du har ingen relation till mig. Eller det ordet som jag har med alla andra som hör det. Det var så han förklarade. Och att så här, om hans fru och hennes tjejkompisar kallar varandra bitch, så känner inte han ett behov av att så här, också gå in och vara så här, what up bitches, utan då backar han från det, för att det här är deras grej liksom. Och han bara, och återigen är det exakt så det funkar med n-ordet. Och att hans slutsats, som jag också tycker var väldigt smart, var för alla vita som känner att så här, ni vill och måste, känner så här, men det här är något som jag vill göra, det här är något som jag känner att jag har rätt att kunna säga, så får ni liksom en liten inblick i hur det är att faktiskt vara svart. Hur det är liksom när någon annan bestämmer för en vad som får och inte får sägas. Och att liksom så här, om något så är det något som man kanske ska reflektera över. Om du är en sån person som känner så här, ja men det är klart att jag ska kunna säga det, jag menar inget illa med det, fast majoriteten säger nej. Så då fattar du kanske hur det är då att vara den som utsätts för det, och då måste få från en annan sida. Ja, men det är klart att jag ska få säga det, men varför ska du få bestämma över mig?
Men det är det som jag tycker är så svårt. Varför deras rätt att få säga det är viktigare än mottagarens känslor.
För alltså, att de är idioter.
Ja, sant.
Det är faktiskt den kliniska benämningen.
Du lider av grav dumskalle.
Men jag tänkte på en sak. Är båda era föräldrar, dina föräldrar är skilda, Alex? Dina föräldrar?
Mina med! Därav konstuttrycket i form av humor.
Och Alex,
skådespeleri.
Han låtsas ha fram meningen. Känslor.
Mina föräldrar är skilda.
Det är ingen fara
äg den,
med det.
Äg den. Men jag tänkte så här, för din pappa har ju inte varit närvarande i ditt liv. Alex. Nej. Hur är det med din pappa?
Han har varit närvarande till och från.
Okay.
Eller ja, han har varit närvarande. Ja. De var ju skilda, men vi såg också varannan helg.
Okay, men för din pappa flyttade tillbaka till Uganda. Men din pappa...
Han gjorde det senare.
Till Uganda?
Nej, ja, exakt.
Han valde en running view. Till din pappa faktiskt.
High five! Nej, men min pappa flyttade nu på senare år tillbaka till Ghana.
Ah, okay. Jag förstår. Nej, jag bara tänkte på det här med om man har haft en frånvarande pappa, hur man då tar sig an sin egen papparoll, om det har liksom spelat in för er.
Jag tror det. Alltså i allra högsta grad. Jag tror att hela den här curling-grejen man pratar om kommer ur faktumet att vi är en separerad generation liksom. Alltså vi är allihopa skilsmässobarn på något sätt, och då har alla en mission, och det är så här, men nu ska jag göra allting som mina föräldrar inte gjorde. Jag ska fan aldrig skilja mig, och jag ska man vill ju, det är ju det, man vill ge sina barn det som man själv aldrig hade. Och det kan vara ju dels att man skämmer bort dem med för mycket saker, alltså rent materiella ting, men också det att man liksom, jag ska vara där, min pappa var aldrig där, jag ska vara där varenda jävla ögonblick. Du vet, jag ska leka med dem 5 timmar om dagen. Jag ska, men du vet, att det blir, att man överkompenserar på det hållet.
Jag tror att för dig, nu lägger jag ord i din mun, men jag tror att varje gång vi har den här diskussionen, alltså att det, just det här med skilsmässa, att det är väldigt starkt för dig, och det är någonting som du inte någonsin vill ska hända oss.
Alltså det beror på vad fan du gör.
Eller vad du gör.
Calm down!
Easy.
Det på vad du pensar.
Nej, men just det här med att du inte vill att våra barn ska vara skilsmässobarn just. Alltså det känns som att det är någonting som är väldigt starkt hos dig, och det tar du ju upp varje gång jag hotar mig själv. Nej, ska jag.
Vi kanske ska gå separata vägar över min döda kropp.
Ja. Och så creepy. Drar han i kopplet lite hårt.
Ja, nej, men jag tror att det var någonting som jag tänkte mer på innan vi fick barn än efter vi har fått barn. Alltså det var en sån grej som jag tror att jag var väldigt så här, medveten om på väg in i liksom hela föräldraresan.
Men hur gammal var du när dina föräldrar gick skilda vägar?
Typ, jag måste väl ha varit 5 eller 6 år gammal.
Ah, okay.
Och jag kommer ihåg att jag fick, så här, jag fick välja att det stod i så här, vardagsrummet och det dämpad belysning en sommardag. Så det varmt och lite kvavt. Och så sitter pappa vid en soffa och mamma i en soffa. Och så säger typ mamma och pappa så här. Mm. Någon säger så här, välj. Och då säger jag, jag väljer mamma. Vad tror du, bror? You don't have what I need. Men så då blev det att jag var med mamma. Men för mig så har liksom skilsmässogrejen har väl påverkat på det sättet att så här, som sagt, att jag tänkte jättemycket på det på väg in. Men sen när man väl är i föräldraskapet så måste jag ändå, det här känns super cheesy, men jag är liksom inte orolig för det med oss nu. Vi har liksom gått igenom vår skitiga period i vår relation som jag tror att alla behöver ha. Man behöver ha liksom en bajsig period i sin relation och sen måste man ta sig förbi det. Det är ungefär som när man börjar träna så får du extremt mycket fucking träningsverk och det gör ont och det är jobbigt och det är hemskt. Men sen alltså, desto mer du tränar, desto mindre blir träningsverket. Och så tror jag att det också funkar med relationer, att liksom man har en intensiv shit period och sen kommer man ut det och är så här, ah, men du vet, ett tjafs är bara ett tjafs. Det definierar liksom inte hela vår relation forever and ever, säger jag. Och Olga ler inte ens när jag säger det.
Hon trodde ni var i er shit period nu. Hon bara, I'm in the eye of the storm, baby.
En bra liknelse där med träningsverk.
Ja, men jag tänker på det. Eller det är så det har funkat för oss i alla fall, kan jag känna. Så att liksom, nu är jag inte orolig för att så här, vi ska skilja oss någon gång i framtiden. Jag tänker snarare som det som du sa, Alex, med så här, att man vill vara närvarande. Jag tänker att så här, det kanske kommer finnas en generation av kids som var så här, deras issue var så här, min pappa var, alltså han var där. Han var alltid där.
Men sen tror jag också att det handlar om att jag är väldigt alltså jag vill ju ha kontroll över så mycket som möjligt. Så vi har ju pratat om det här ifall att, fast det får inte ens jag prata om, men utifall att vi någon gång skulle skilja oss eller gå skilda vägar, så vill jag ändå att vi har en så bra relation som möjligt och att du är supernärvarande.
Och då säger jag alltid, det beror på vad du har gjort.
Hon snackade om säpovakter bara för en liten. Låt mig bara slänga in, om någon hade glömt.
Varje gång hon säger, men om vi skiljer och större, man säger, men vad kommer du att göra för att jag vill kunna dra? För jag ser ingenting just nu som ger mig en anledning att känna.
Och det känns lite naivt ändå att inte kunna liksom prata om det på ett väldigt realistiskt sätt. Men jag tänker så här, hur många människor idag är inte skilda och ändå har någon form av relation, bra eller dålig?
All right, alltså, let's fucking do this, lady.
Nej, men nej.
Oh, it's on.
Nej, men det jag menar bara är att jag vill försäkra mig om att vi fortfarande har en framtid ihop.
Nummer ett, vi kommer inte ha det. Nummer två, om jag hade jobbat...
Han kommer kasta mig.
Om jag hade jobbat med realistiska ambitioner och tankar och krav...
Då hade du inte varit där du är idag.
Exakt. Jag tror inte på att vara rimlig. Jag tror väldigt mycket på att vara orimlig i din ambition. Och sen bara hoppas att du landar där.
Där håller jag med. Men vet du, det finns en intressant punkt just med det där som jag har tänkt på. Och det är att kreativitet och viljan att think outside the box. Eller möjligheten att kunna göra det. Kommer ur en situation där man inte har haft över jag. Om man tittar på väldigt många kreativa människor så saknar de ju en förälder. En 50% av dem, of the force som skulle stått över dig och sagt, du får inte göra så, men gör så. Gör inte det, stå där. Gör. 50% var inte där. Om man kollar på alla, jag tror jag läste något om Elon Musk, du vet, alla de här Obama, alla människor liksom. Eller väldigt många. Och om man har en supernärvarande familj, en familjestruktur som är totalt intakt,
då blir man revisor.
Exakt. Då blir man en generation av revisorer. Ja. Med en generation av folk som hela tiden tänker, jag borde egentligen, men nej, men det där kommer inte jag klara av. Nej, det där ska jag inte. Barn måste ju också ha känslan inom sig. För om man är med sitt barn hela tiden, då tillåts de aldrig att busa. Riktigt busa. Alltså busen på min tid, du vet, när man gick upp i ett bygge och slog sönder alla rutor i bygget och sånt där. De här dumheterna som hittade.
Det är en kriminell handling.
Det var inte jag.
Till alla barn som lyssnar.
Det var inte
ett bus.
Men du vet, idiotbusen som man sysslade med. Om man alltid är närvarande. Och nu är man närvarande på nästa nivå där man så här, om du inte är hemma så har jag dig på telefonkontakt i alla fall. Och har du inte svarat din telefon så har jag hittat min iPhone. Och har du inte, du vet, så att man har hela tiden den här sortens. Och det finns, jag vet, alltså jag tror ju, jag förespråkar ju inte skilsmässa, men jag tror att det finns någonting att säga för.
Det blir lite oroligt. Ja.
För barnens bästa, Malin.
De måste bli kreativa. Du måste
ja, men det finns någonting där, alltså. Det finns något intressant att se hur nästa generation kommer.
Det kan ju också bara vara ett
rättfärdigande. För vad?
Alltså, eller liksom för skilda. Alltså att man försöker ta en, ursäkta uttrycket, pissig situation och vända den till någonting positivt.
Men jag är med att de, när de, alltså barnen säger
det. Nej, men att du säger det.
Men jag tror att det ligger någonting i det. Jag vet, alltså jag har kollat så här sjukt mycket typ Inside Actors Studio. Ja. Och där är den röda tråden. Och det är också sjukt att de alltid kommer till samma punkt av så här, frånvarande förälder, död förälder eller att man är typ adopterad. Att det finns något issue, något trauma.
Men då är det väl kanske också en sån här hävdelse att man vill visa att jag duger. Mm. Alltså pappa har lämnat, jag ska visa honom vad fan han gick miste om.
Exakt.
Eller liksom,
att I'm det är amazing.
Det. Men jag vill bara, flika in att jag anser mig själv vara kreativ och jag hade båda mina
men du är undantaget som bekräftar regeln ju.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
För mig, men jag tror att det är det som är styrkan med Sverige. Alltså om man ska liksom foka på en grej är att så här, om du inte bryr dig så bryr du dig inte överhuvudtaget. Mm. Sen kan liksom omgivningen göra det. Men att i min upplevelse, det var en chock för mig. För jag växte upp liksom i en jätteliten kommun där det var väldigt, alltså vi var en enda svarta familj, men det fanns någon som var syrian, det fanns någon som var jugoslav, det fanns någon som var liksom turk, det fanns någon som var kurd. Men att då blev alla vi ihopklabbade som den här homogena gruppen utav invandrare som jag tror att det stora samhället ser på invandrare, att så här, det är en grupp och vi kallar dem invandrare och, liksom, och att de här kommer hit och alla har samma agenda och samma plan och samma förutsättningar och samma bakgrund och idé och tankar, och det stämmer inte. Och det var någonting som var nytt för mig, att så här, shit, det finns liksom motsättningar inom den här homogena gruppen utav invandrare som jag kom ifrån liksom. Och det var någonting som jag aldrig hade upplevt förut och blev lite så här chockad över, att så här, shit, jag visste liksom inte att man kunde vara rasistisk när det ändå var så att jag växte upp av ett lite så här, om det är vi och så finns det dem. Det är inte vi som har bestämt att vi ska vara vi och dem, men det är så samhället fungerar liksom.
Men hur jag tänker, hade er, hur såg era föräldrar på?
Alltså mina föräldrar bryr sig inte om någonting. Med,
vit tjej, känns
det. Nej, men nej, alltså de bryr sig inte. Alltså det är också så här genomgående om jag tittar på alla mina kusiner. I Sverige så är det, alltså det är en häxbrygd utav liksom allt möjligt och ingen bryr sig. Jag tror att det skulle nog vara en större grej i ärlighetens namn om någon utav alla oss skaffade en svart partner.
Ja.
Det skulle vara mer
än så. Jag har inte upplevt något.
Nej, alltså där, det är som Kodjo säger, det skulle vara märkligt om man skaffar en svart partner. Då, det är inte det att, någon skulle bli arg eller någon skulle liksom, men det skulle bara vara en märklig situation. Det är roligt när du säger just den här grejen med hur man klumpades ihop. För jag växte ju upp på norr, så att jag växte upp med bara vita. Och sen så hade jag kompisar, för jag sysslar med kampsport, och då fanns alla mina kompisar från söder. Och det var den här homogena invandrarklumpen. Men jag var ju inte som dem.
Nej.
Alls. Så att på norr kunde man ju sitta och snegla ut där mot söder om om Trädgårdsgatan och bara, vad gör de där borta? Mm. Liksom, varför pratar de på det här viset? Och varför har de konstiga meningsbyggnader? Alltså varför pratar de på sättet som de gör? Men sen så fick man ju ändra, fick jag ju lära mig allt eftersom att när man flyttade, när man gick, när man korsade gatan, då började man prata på ett annat sätt. Mm. Man använde inte samma språk, man hade ett helt annat kroppsspråk, man skrattade åt helt andra skämt, man skämtade på helt andra sätt.
Mm.
Och det på något sätt har blivit en, ja, och det, på något, det är en sån sak som jag ser hos väldigt många med någon form av invandrarbakgrund, att så här, de ändrar ju. Man får ju inte lov att vara sig själv på samma sätt. När du är med svenskar, då måste du vara supersvensken.
Mm.
När man är liksom, som vi, om vi åker till Båstad på sommaren och sådär, och är med svärföräldrarna och alla omkring en är vita och liksom övre medelklass, då blir man ju, då håller man vinglaset i.
Mm, och tittar alla i ögonen.
Tittar alla i ögonen, så att man faller in i det. Och sen så på samma sätt, om jag skulle liksom dra söder om där, då skulle jag ta vinglaset med. Det skulle inte vara ett vinglas för det första.
Mm, men, yeah. Drick whisky, bror. Whisky.
Bror. men du vet att... Och det,
man måste
det
vara
en
sån, med
ja, och det är en sån sak som...
Lite
som
jag, kameleont.
Man måste vara kameleont, och det är en sån sak som man tänker på ibland när man ser några av mina vita polare som bara får vara sig själva hela tiden.
Mm.
De får bara vara. De får bara existera. Det är som du snackade om häromdagen. Carry yourself with the confidence of a mediocre white man. att the mediocre white man can just go on being mediocre. Mm. Och det är ingen som bryr sig. För de har bara,
men så är det för kvinnor också.
Ja, ja, precis. Medans för oss så måste man hela tiden i varje situation anpassa sig. Om man öppnar dörren för en gammal dam, då måste man säga någonting trevligt så att hon förstår att jag inte försöker råna henne. Mm. Eller om jag försöker, du vet, att det hela tiden pågår ett arbete.
Och det var det som jag inte fattade. Ja. Alltså vi blev tillsammans. Att det faktiskt var så.
Ja.
Men hur är det med barnen då? Har det någon, alltså någonting under, finns det en oro för hur rasism och vithetsnorm kan komma att påverka era barn?
Gud, ja. Alltså jag är redan arg.
Och deras vägnar.
Och deras vägnar håller redan på att ta diskussioner och skäller ut föräldrar. För att deras barn har sagt eller gjort någonting som liksom kränker mina barn. Men jag hoppas att den stora skillnaden som jag hoppas att det blir för våra barn än vad jag själv hade var att så här, jag fick ju en jävla integritet hemifrån. Det var ju det som gjorde liksom att man pallat. Liksom man hade en mamma som backade och var så här, okej, sluta slåss. Mm. Men du vet, vad fan säger ifrån? Och så hade jag en brorsa som var så här, slåss. Alltså förstår att det, liksom, man hade någon som stod bakom en. Även om man fick, kunde väldigt ofta känna så här, men alla andra är emot mig.
Mm.
Så hoppas jag liksom att våra barn kommer kunna få från oss det här. Liksom, att, men, vet du, det viktiga är du. Det är det absolut viktigaste. Mm. Det viktigaste är inte liksom om du är irakier eller om du är ryss eller om du anses vara ghanian eller om du anses vara svart, vit, blå eller grön. Utan det är du. Det är du som är det absolut viktigaste som finns. Liksom. Att du är den person som du är.
Och
att
det pratade vi lite liksom om i vårt sista poddavsnitt egentligen.
Ja,
vi fick ju den
det,
frågan. Ja, och så pratade vi lite om det. Och jag kommer ihåg när vi hade sett, det var... på Barnkanalen så är det nu mer en svart tjej som är programledare. Håller ni den? Eller? Men man brukar måla när vi har den i bakgrunden. Ja, men exakt. Och Kodjusen när han såg det. Och jag brukar ha den på morgonen bara
men
för att liksom, det är någonting som händer.
Men
där
har också varit också svart.
Janko är också bra. Ja, jag gillar Janko.
Ja, men just att det var en liksom svart tjej som som var programledare. Jag kommer ihåg att du reagerade på det. Och bara, gud vad kul att hon är, att det är en svart programledare. Mm. Och då sa jag så här, men jag tycker inte att vi ska highlighta det faktumet. För att barnen vet ju inte skillnaden på alltså, om det är en svart eller en vit. Eller
men det där är så svårt. För sen när de börjar skolan, ja, men då blir de ju medvetna om det. Våra barn säger ju hela tiden, kan ju säga saker som att varför finns det inte lika många ljusa som bruna på tv?
Eller, vad betyder neger?
Ja,
Oh shit!
Hon sa att hon läste den här SVD Junior.
Ja, så var det någon, det var ju någon skol, det var nu.
Ja.
De hade haft i skolarbetet, skulle böja ord och då var då neger ett av ordet som skulle böja. Och då hade de skrivit om det i hennes tidning. Så
det var en skolgrej från skolan.
Och vad
också
säger ni då?
Såklart.
Hur förklarar ni det då?
Vi sa ju att det var ett ord som man använde förut för att tala ner. Alltså för ett nedsättande ord som man använde på folk med mörkare hy förut. Men vi har ju pratat väldigt mycket, tror jag, om. För jag räds inte för att säga till dem att det fanns en tid då man tyckte att folk med en annan färg än den du har, eller en annan längd än den du har, eller en annan liksom, alltså att det fanns en tid då folk bara skilde på och hade fördomar gentemot folk på grund av färg och allt möjligt. Men att det är en tid som inte är, som alla kämpar emot nu. Och det gäller ju samma sak med, jag tror att sättet som det sker är just precis som du säger, att inte göra en stor sak av det, för Utan att jobba i det dolda och sen när det väl kommer på tv så backar man ifrån och låter dem ta del av det. Det var ju vem var det den där snubben som klär sig i transan?
Han är också på Barnkanalen.
Som också är programledare.
Ja, vad heter han?
Jag vet inte vad han heter.
Han stylar om kids till superhjältar och grejer.
Nej, inte eller? Han. Ja, nej, men han också. Men sen finns det en annan programledare också.
Och jag frågade ju Elias Peter. Vid något tid. Jag satt med Elias och kollade. Jag bara, men vem är det här? Han är programledare. Ja, men vad är det för kul
med... Nej, men du tänker på han, Thomas Sekelius.
Ja, jag har ingen aning. Vad är det som är kul med det här programmet då? Nej, men jag vet inte. Han sminkar folk och sånt. Ja, men är det något kul med honom? Liksom? Är det något speciellt? Så? Nej, alltså han har ju en bra YouTube-kanal, men annars vet jag inte. Så. Mm. Att det liksom är...
Det finns
det är bara en del utav hans...
Det är så fint.
Ja, och det blir en del också utav... När man bäddar in det automatiskt, som vi säger alltid till både pojken och flickan, att ja, men hon eller han som du gifter dig med. Istället för att säga till Elias, när du gifter dig med en tjej. Så. Och om man... Och att försöka bädda in, göra allting till en naturlig del av deras vardag. Så här, män gifter sig med män, kvinnor med kvinnor. Det finns ljusa, mörka, långa, korta, tjocka, smala. Då blir det, tror jag, då får de in det i sitt system. Mm. Och om de då har någon form av rättspatos i sig så förstår de att det är fel när någon attackerar någon på grund av någon av de sakerna. Hoppas jag.
Men de förstår ju också, de förstår ju att när någon, för det har ju varit några incidenter i skolan där andra barn har sagt saker. Och som vi har fått ta tag i.
Hur har ni tagit tag i det där? För jag tror inte jag kan hantera det på ett värdigt sätt.
Vi har pratat med lärarna, eller hur?
Föräldrarna också, eller?
Nej,
inte.
Föräldrar ska jag säga, när det dyker upp konflikter med barn så är föräldrar otroligt väga. Det är inte mycket ryggrad i det.
För det är det som är så himla, för det känns som att i så fall, alltså, om det är ett barn som säger någonting så känner jag spontant att det kommer hemifrån.
Men det
och då vill man ju
inte
ta tag i den kärnan.
Och då har de ju, när de här barnen har sagt någonting, då har de ju fått talat om för sig. För de använder ju ordet brun. Och det gör andra barn också. Att vara brun är då sämre än att vara vit. Och det säger så här unga barn redan. Och var kommer då det ifrån? Det måste ju, det är alltså obegripligt.
Ja, men för det finns ju den ena saken som du kan lära dig, det som det var, du vet, när unga säger, du vet, fucking jävla bitch, du vet, såna där grejer till ens barn. Om, alltså, man vill ju slå någon på käft, man vill ju gå och slå ungen, men det får man inte göra.
Sådär. Du sa det på ett obehagligt sätt. Man får väl inte göra någonting i det här jävla landet längre.
Alldeles så jävla lättkränkta.
Men, och det är ju en sak. För där kan jag vara sån här, men det där, du vet, man hör ord, man testar dem. Det är fel. Man måste ta tag i det, man måste snacka med fröknen och allt det där. Och det är skitfel. Men det är ändå grejer man kan, de har plockat upp från nätet och de har plockat upp från. Men däremot när det handlar om saker som ligger djupare, alltså en idé. Inte ett ord du har hört som du inte riktigt vet vad det betyder, utan en idé som brun är sämre än ljus. Det är ju inte en, det är inte ett YouTube-klipp. Det är ju en
värdering.
En värdering. Ja, det är värre än N-ordet på många sätt. Om någon skulle slänga ut det, då är det för effekt. Men att säga brun är sämre än ljus, då har du fått en idévärld uppbyggd för dig. Och det tror jag kommer från föräldrar och från omgivning, från mor och far, föräldrar, från alla. Liksom, att det liksom sipprar in. Och det är då det är ett större problem.
Men sen finns det ju också, det känns som att det finns områden i, alltså i Sverige generellt, men också i Stockholm, där det inte är så många som är av annan etnisk bakgrund än alltså svenskar. Jag fick höra en historia som jag tyckte var lite så här, jag jobbade på mitt förra jobb, kommer du ihåg den här historien om hästen?
Nej.
Som jag berättade. Nej. Min kollega berättade då för mig att hennes kompis barn, det hade plingat på dörren. Och mamman stod i köket och typ diskade eller vad hon gjorde. Och så sa hon till den lilla flickan, kan du gå och öppna? Kan du gå och kolla vem det är? Kan du öppna dörren?
Ja, just.
Ja. Och då hade den här tjejen gått fram till dörren. Och så hade det varit helt knäpptyst. Och då frågade mamman, så här, men vem är det? Kan du liksom... Alltså fråga, så här, ropade på henne, du kommer inte ihåg hon. Och då kom den här lilla flickan tillbaka och, var så, och mamma frågade, vem var det? Och hon bara, det var en häst, mamma. Och då hade det varit en svart person som stod utanför. Som den här tjejen trodde var en häst. Vilket är så här, och det, de här mina kollegor som jag jobbade med då, de bara, gud vilken rolig historia, så garvade. Och jag bara kände så här, gud vad tragiskt för den här lilla flickan som tror att en människa är en häst bara för att hon inte har sett någon annan med annan hudfärg. och inte liksom, alltså vart bor ni? Rätt. Och nummer två, vad gör ni på dagarna så att ni inte kommer ut i världen? Alltså det är lite så här. Och där tror jag också att det är, jag vet inte vart det liksom kommer ifrån. Antingen att man inte...
Men jag tror nog att så här, problematiken ligger i... Alltså så här, och jag, om jag ska jämföra med någonting så är det som första gången våran son sa shit. Då han tappade någonting, han bara shit, och vi bara och han bara shit, 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 och man bara okej, fast nu är det inte roligt längre. Jag tror att det är exakt samma sak, att hon tänker då, aha, kul grej, jag har varit rolig, no big deal. 30 år senare vuxen, ja, jag vill ha en negerboll, bara det är inte okej, fast jag har lärt mig att det är okej och det är ingen grej, för att i min familj så tycker jag att det är en rolig sak. Ja, fast i min familj så är det en kränkande sak. Ja, men jag förstår verkligen inte hur, för att där jag växte upp så var det liksom hur långt som helst, och jag menar inget illa med det, utan det är bara något jag säger liksom, och du behöver inte ta illa vid, även fast du gör det, och du är en människa, jag borde kunna respektera det, men jag tänker inte göra det för att jag har förstått att man inte ska göra det. Så är det där vi är, och där liksom är cykeln igång, och att jag tror att det ligger. Och det kan göra med våra barn också. Jag vet att någon gång har ju vår äldsta Zion. Han sa ju någon gång så här, typ, ah, men så här, ah, vilken stor mage du har. Eller så här, den där människan är jättestor. Och då man säger, man bara, säg inte så om folk. Liksom, det är inte okej. Okay. Det är inte okej att liksom så här, anmärka på hur en människa ser ut på grund av att de inte ser ut som alla andra eller någon annan. Det är inte okej. Okay. Och att liksom, jag känner att så här, det ligger på ens eget ansvar som förälder att så här, vill du bryta ett mönster så måste du verkligen börja hos dig själv, men framförallt hos nästa generation som kommer. För annars fortsätter det, annars fortgår det, och då blir det strukturellt. Och då är vi i det här liksom, brun är sämre än vit, och att så här, du kanske inte nödvändigtvis har medvetet velat att det ska bli så, men det har blivit så, och det börjar vi att du skrattar åt hästen liksom.
Men det handlar för att skydda liksom barnen, så handlar det om det vi pratade om innan, att man måste indoktrinera dem med självkänsla och liksom styrka hemifrån att kunna stå upp, för det kommer ju dyka upp. Det gör det ju framförallt nu med Jimmy Åkesson i spetsen liksom, så kommer det ju dyka upp, och det handlar väl bara om att man kan ju inte skydda dem, fast man vill ligga liksom som en liten borg runt dem och gå efter dem och spöa skiten ur alla som är dumma, så är det ju. Men det kan man ju inte, utan det enda man kan göra är ju att ge dem så pass mycket kraft och styrka så att de kan stå emot och stå upp för sig själva. Och att de vet att det är fel.
Jag tycker det känns också mycket som att ett av motstånden, de stora motstånden hos människor, det är ju bara ren och skär stolthet. Vet, folk vägrar att erkänna att de har en dum idé. Det är så här, jag har sagt negerboll alltid. Ja, men om jag skulle be dig sluta då? Ja, men vadå? Det innebär att om jag erkänner för dig att jag ska, om jag säger att jag ska sluta, då har jag gjort fel hela mitt liv. Det är bara på en punkt. Men det kanske har fler, det kanske finns grenar på den punkten. Så om jag släpper det, då är det liksom det som när folk första gången, liksom när för 15 år sedan, när folk gick från att så här, men jag tänker inte säga att jag är feminist, till att börja säga att jag är feminist. Att den där bryggan, jag hade många år där jag bara sa, men vet du, men om jag säger att jag är feminist, det innebär det att jag inte är antirast, måste jag då säga alla andra ismer jag är? Jag är ju feminist i hjärnan, men kan jag inte bara säga att jag är humanist då? Och det är ju den här punkten, att folk måste komma till en punkt där de bara säger så här, vet du, jag hade fel.
Sluta vara så jävla stolt där, folk.
Ja,
det är bara det. Bara ta hänsyn.
Crawl in the dirt.
Ja, men det som jag skämtade om det för länge sedan, att så här, och det är också inom den här grejen, att så här, om du någon gång har varit i en situation där du måste säga så här, jag är inte rasist, men
då är du.
Ja, nej, men det är samma sak. Då skämtade jag om att säga, men om man bara byter ut rasism, bara så att man ska liksom vara tydlig med hur fucked up det låter. Så här, jag är inte pedofil, men då är du där. Liksom, då är du där. Då är du någonstans och tallar på någonting som inte är okay. Ingen kommer sitta och vara så här, ah, nej men vad fan, nej, jag tycker väl barn är snygga, det är väl fine liksom. Utan liksom, är du där så backa liksom, var inte rädd för att backa.
Men det som är hemskt är ju att nu man tror ju att det ska gå åt detta, nu förlorar vi honom.
He's loving it.
Jag är inte pedofil,
men.
Och alla säger, ah,
you were saying.
I like to call it child nuts. That's what I call it. I call it sweet baby nuts. Man bara, all right.
Jag kommer inte ihåg vad jag skulle säga.
Förlåt.
Nej. Jag minns inte.
Men ska vi gå vidare till de fem snabba frågorna?
Just
nu
det.
Har vi inte så mycket tid kvar.
Nej, nu kör vi.
Vi börjar med Alex. Beskriv dig själv som pappa med tre ord. Vi börjar med Kodjo. Beskriv dig själv som
pappa. Förstår ni inte vad roligt det är?
Jo.
Jag är en pedofil, men... förlåt. Kör ni.
Kodjo.
Yes.
Beskriv dig själv som pappa med tre ord.
På av rolig.
Alex.
Alex.
Shit, vad svårt.
Bara tre ord nu.
Ja, okej.
Okay. Det var tre ord.
Pålitlig, opolitlig och rolig faktiskt. Jag, det var de tre orden jag hade. Ah, okay. Det lät som hans. Det lät som att jag sa hans. Fast det tog längre ord.
Den orimligaste sak som du blir arg på dina barn för.
Okej.
Okay. Ja, jag har den alltså.
Jag blir kanske lite orimligt arg när min son inte vill duscha. Där kan jag tappa det ibland.
Ja, jag hörde er i natt när han kissade på sig.
Ja.
Ja, och du skulle duscha av honom. Det var hela sängen var blöt. Jag hade lagt en handduk och gått och lagt mig på den.
Ja.
Och så kände jag hur, liksom, hur kisset bara...
Ja, men alla våra diskussioner, när jag tappar det, då blir det ett gisslandrama. Då är det så här, all right, antingen fucking duschar du eller så dör alla dina leksaker. Han var så här,
det här är så jag, det är fel och jag vet det, vill jag bara säga för, när, om någon trillar och slår sig då kan jag bli förbannad alltså.
Okay.
Du var så jävla dum att klättra upp. Det säger jag inte, men i mitt huvud först går monologen, din dumma lilla jävla. Varför klättrade du upp på den här grejen och så att du trillade ner och skrämde mig?
Ja, det är ju ilskan.
Nu sitter jag här och är rädd för din hälsa.
Ja. Nej, men den är fin.
Den är gullig.
Ja, den är fin. Okej, och Kodjo,
yes.
Om du skulle beskriva dig själv som en maträtt, vilken skulle det vara?
Uff!
Det kan även vara en bakelse. Jag tog en bakelse på min fråga.
Man kan även få ta en godis.
Men jag skulle nog säga att jag är som en calzone. Fast med så här, en speciell calzone som så här, den bara fortsätter ge. Man tar en tugga och bara shit, fan, här händer någonting. Och sen tar man en tugga till och bara shit. Uff. Och sen någonstans där halvvägs in så blir man så här, det är för mycket. Det är liksom för mycket. Jag måste ta en paus från den här calzonen och så kommer jag tillbaka på ett igen. Där jag är en calzone. Halvvägs in, fantastiskt gott. Och sen efter det, det är lite för mycket. Ja, det blir så jävla mycket ost.
Jag skulle vilja påstå att jag är en ägoboll. Nej, jag skulle... nu kanske jag tar i för mycket, men jag skulle säga en sån här tacomiddag, du vet. You got your guacamole och lite salsa, och man har sina hårda bröd och sina mjuka bröd. Man har sina små quesadillas-grejer som man har gärna någon bubblig öl till och sådär. Där tror jag...
En salig blandning av allt möjligt.
En salig blandning av allt möjligt. Man vet aldrig vart det ska landa och man vet att det kommer svida på vägen ut. Liksom.
All right.
och det är lite rörigt.
Det är stökigt, det lämnar smulor, det är all over the place, det är kladdigt. Ja.
Men det är gott.
Mm. Det är gott, gött och...
Och härligt.
Ja.
Okej. Okay. Ska vi ha den frågan?
Ta den.
Okay.
Nej, men det finns en till här.
Är det sant? Jag
hittade den precis.
Ja, okej. Okay. Vad tycker du är roligast och tråkigast att göra med dina barn?
Kodjo.
Jag tycker det roligaste att göra med mina barn är att hämta dem på dagis.
Det roligaste?
Ja, jag älskar att hämta dem.
Är det sant?
Ja, men för att de
kan
blir
inte
så
här, du komma och hämta dem också?
Men det är också det som är det tråkigaste. Det är de här 30 sekunderna ut och glädja av att se varandra. Och sen bara, shit, alltså, ni har ju badat i en hög med sand och vatten. Och så ska vi in i bil. Ah, och så måste man ta av allt. Och, det är fan
och så bär han dem alltid så här.
Mm, på armslängds avstånd. Så försöker min dotter ta på mig. Skit, jag försöker dodga det. Men jag älskar att hämta, jag hatar att hämta.
Okej, okay. Alex?
Gud vad konstigt. Jag hatar... att lämna på skola och dagis. Jag tycker det är förskräckligt. På alla sätt. Det är skor och det är kläder och det är allt det där. Det är definitivt det jag hatar att göra mest av allt. Tycker bäst om att göra. Det är svårt alltså. Softa. Mm. Alltså bara sitta i en soffa. Man behöver inte ens umgås. Bara sitta utspridd över hela soffan. Egentligen kan alla hålla på med varsin grej. Men så plötsligt så strosar någon över och lägger sig på ens huvud. Eller någon gör det. Alla är mätta och belåtna.
Mm.
Alla har det gött. Det är typ söndag. Man har någon liten tugg och tuggar på. Mm. Som blev över från tacomiddagen dagen innan. Jag gillar att bara softa. Det är mitt bästa.
Det är det. Det vet jag. vad du softar.
Du får ta sista frågan.
Jag kör.
Så tar jag den här.
Men jag tycker inte om den frågan.
Aha, men okej, då tar jag den.
Vänta, okay. Får jag ändra ett svar?
Okay.
Jag kom ju på, jag vet precis vad det värsta jag vet är. Skypa.
Med barnen?
Ja, det är en ångestfylld sak. För varje gång man skypar, då betyder det att man är bortrest. hela tiden innan så går man och väntar. Sen under tiden så får man vara med om saker som att de sitter och äter middag och de har kul och de gör sina grejer. Och sen sitter man alltid på en tråkigare plats. Och man har väl... Jag hatar Skype. Den Skype-kvarten tycker jag är det värsta.
När du måste sitta i LA och vi sitter i Stockholm. Jag har liksom
kommit hem från en mysig taco-middag. Love the tacos!
Love the tacos for everybody! Nej, men Skype... Ja, men vadå? Jag sa inte att taco-middagen var min. Men Skype-tiden är fan vidrig, tycker jag.
Ja. Okej, okay. Vad vägrar du ställa upp på när det gäller bilden av hur en perfekt förälder ska vara?
Leker alltid med sina barn. Umgås hela tiden nonstop med sina barn. Det tror jag är direkt destruktivt.
Okej.
Okay. Jag vägrar ställa upp på att man hela tiden älskar dem. Ja. Ibland gör man fan inte det. Nej. Ibland är de den största fucking fienden som finns i rummet. Ja. Det finns fortfarande lite kärlek kvar. Mm. Men...
Ja, annars är man ju gott.
Ja, men att det, så här, det är inte alltid man älskar dem.
Man hade inte gått, man hade kastat ut dem. Mm. I pay the rent nu.
Vi ska skilja oss.
Sista, och det är ingen fråga, men sjung eller nynna på den barnsång eller refräng som fastnat för tillfället.
Daddy finger, where are you?
Say again.
Who I am, what? Here I am, where? How do you do?
Wow, pretty good, man.
Ah, vad bra, det var en meddel där.
Ja, jag tror min är... fast det är inte barnvisa. Jag hatar henne. Förlåt. Men jag hatar det programmet. Varför så går här? Vad har vi det? Det är någon skumt på gång. Jag vill ha svar. Fuck you!
Vilken är det?
Jag vet inte.
Som blir till olika saker för att undersöka. Typ, hur funkar det med blåbär i kokande vatten?
Jag vet inte.
Typ.
Jag vet bara
och så blir
han
ett blåbär.
Jag vet inte, men den...
Men jag känner igen den, vi hör ju den ofta.
Ja, jag hatar den. Ja, skyr den. Jättemycket.
Ja. Tack för att ni var med.
Ja.
Tack.
Tack.
Hej då.
Kan vi få höra den igen? Jag ska.
Den är fan bra. Den är fan nice, den där.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.